Finska Utö, sydväst 7. Nyhamn, sydväst 8. Märket, sydväst 11. Örskär, sydväst 12. Äggegrund och Kuggören, syd 5. Brämön, sydväst 5. Lunge, syd 6. Skagsudde och Järnesklubb, ost 1. Holmön, sydväst 4. Bjureklubb, syd 6. Piteå Rönnskär, sydväst 5. Rödkallen, syd 7. Kemifyr, sydväst 10. Och Storön, sydväst 8 meter per sekund.
God morgon, du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio. Jag heter Elias Wahlberg. Marta Innestam, Kari ser oss Ekonyheter den här morgonen bland annat om en ny rapport från Barnombudsmannen.
Ja, enligt rapporten vittnar barn och unga som är frihetsberövade om våld på bland annat SIS-hem.
Sen till Rumänien och presidentkandidaten Calin Georgescu som stoppas från att delta i valet. Ett domstolsbeslut som väcker frågor om statusen på landets demokrati även bland de som är starkt kritiska till Georgescus politik. Välkomna att lyssna på oss denna fredag. Klockan är 6. Här är Ekots nyheter.
Efter ministrars tvivelaktiga aktieaffärer behöver regelverket ses över. Polisen vill kunna avlyssna barn utan att de misstänks för brott. Och idag är det dags för det uppmärksammade besöket på Grönland för USAs vicepresident. Det är rubrikerna klockan 6. Ja, det behövs skarpare regler för ministrars aktieinnehav. Det menar nu flera experter efter Ekots avslöjanden om svenska ministrars aktieaffärer. Ekots genomgång visar att ingen av de ministrar som har handlat med aktier de senaste åren använder sig av en extern förvaltare. Och det förvånar Claes Sandgren, professor emeritus i juridik vid Stockholms universitet.
Ja, jag menar att ministrar bör inte överhuvudtaget handla med aktier under sin tid som ledamöter av regeringen. Därför att det kan väcka misstankar att det inte går rätt till. Att de utnyttjar information på ett otillbörligt sätt.
Ministrar får äga och handla med aktier. Men risken för att misstänkliggöras för att gynna sig själv eller att hamna i intressekonflikter har gjort att flera ministrar ur de senaste regeringarna valt bort att äga aktier.
Men 9 ministrar i den nuvarande regeringen äger aktier och flera av dem har också handlat med aktier under mandatperioden enligt dokumentation från regeringskansliet. Ingen av dem använder en extern förvaltare. Det innebär alltså att ministrarna själva fattar beslut om att köpa, sälja eller behålla.
Det tycker jag är förvånande.
Joakim Nergelius är professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet.
Det är också en väldigt enkel åtgärd för att slippa en massa diskussioner. Det är att sätta aktierna under förvaltning.
Efter Ekots avslöjanden om nuvarande utrikesministern och arbetsmarknadsministerns aktieaffärer tycker Joakim Nergelius, Claes Sandgren och Tom Madell, som är professor i rättsvetenskap vid Umeå universitet, att Sveriges riktlinjer för ministrars aktieinnehav behöver skärpas och att rekommendationen bör vara att ministrarna anlitar en extern förvaltare. Tom Madell.
För att undvika att dra på sig onödig kritik eller riskera att hamna i olika typer av gränsdragningsfrågor så kanske det är tydligare och enklare.
Både arbetsmarknadsminister Mats Persson och utrikesminister Maria Malmer Stenegard har sagt att de inte gjort något fel och att de följt det svenska regelverket. Men Maria Malmer Stenegard avfärdar inte idén om extern förvaltare för ministrar.
Jag tycker det är en intressant diskussion, men idag är det ju inte så regelverket ser ut.
Sa utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Reportrar Emily Rosén och Sven Karlsson. Så ska vi till Syrien, för i samband med massakrerna mot alawiter och kristna nära den syriska medelhavskusten kidnappades också många kvinnor. Vår korrespondent har pratat med en man som av rädsla för repressalier vill vara anonym, men som vittnar om hur kvinnor fördes bort av vad han kallar utländska jihadister.
De tog flickorna, barnen. De tog många kvinnor och flickor. En grannflicka, hon var bara 7 år. De har fört bort minst 500 kvinnor till Idlib, säger han. De uppmärksammade massakrerna av civila alawiter men också kristna i Syrien har lämnat hela samhällen övergivna och tomma. Tusentals människor har flytt först ut i skogar och fält i närområdet, sen över gränsfloden till Libanon. Vittnesmålen om det ibland urskiljningslösa dödandet har varit många och starka. Mannen som nu berättar försäkrar att han med egna ögon sett mord på civila och hur flickor och kvinnor förts bort, kidnappats. Ja, försäkrar han. Jag såg det själv, hur de slängde in dem i bilar eller på flaken och körde iväg. Han berättar också om en vän till familjen. En 12-årig flicka som gjorde våldsamt och ursinnigt motstånd när de försökte föra bort henne. Flickan dödades då inför ögonen på sin mamma. Det är oklart hur många kvinnor och flickor som förts bort, men flera som jag talat med säger samma sak, hur de sett kvinnor kidnappas av jihadister, ofta utländska, och att de inte hört av kvinnorna sedan dess. Vi har inte hört någonting sedan de togs av de utländska mujahedin-krigarna från Afghanistan och Pakistan. Jag tror att de togs för att utnyttjas sexuellt, säger mannen. Men det finns också uppgifter om att vissa av kvinnorna kidnappats för att släppas mot lösesummor. Förföljelsen av alawiter, som är samma religiösa sekt som den störtade diktatorn Bashar al-Assad tillhör, har pågått sedan regimskiftet i december men eskalerade nyligen efter strider mellan Assad-trogna och regeringsstyrkor. I hämndaktioner eller planerade dåd dödade civila i byar och samhällen kring Medelhavskusten i Syrien. Johan Mattias Sommarström, internationell korrespondent.
USAs försvarsminister Pete Hegseth är på besök i Filippinernas huvudstad Manila idag. Och budskapet han förmedlade var att det amerikanska förhållandet till Filippinerna är starkt.
I had a chance to speak just a few minutes ago to our president, President Trump, who sends his regards to you as well. Thinks very fondly of this great country.
President Trump har varma känslor för det här fantastiska landet, sa Pete Hegseth när han mötte Filippinernas president Ferdinand Marcos och klargjorde att USAs åtagande till ländernas försvarsavtal och partnerskap är orubbligt, pansarklätt.
He and I both want to express the ironclad commitment we have to the mutual defense treaty and to the partnership.
Det här är Pete Hegsets första resa till Asien som försvarsminister för en administration som säger sig vilja prioritera militär avskräckning mot Kina. Avskräckning är särskilt viktigt i den här regionen och i det här landet med tanke på hotet från det kommunistiska Kina, sa Hegseth.
Peace through strength is a very real thing. Deterrence is necessary around the world, but specifically in this region, in your country. Considering the threats from the communist Chinese and that friends need to stand shoulder to shoulder to deter conflict.
Under dagen kommer Hegseth att föra samtal med Filippinernas försvarsminister Gilbert Teodoro. Axel Kronholm, Manila.
Och flera amerikanska toppolitiker är på resa. Idag väntas nämligen vicepresident J.D. Vance och hans fru komma till Grönland för ett besök på en amerikansk militärbas där.
Jag syns han går lite till, han respekterar inte det grönländska önskar och väl.
Trump respekterar inte grönländernas egna val, säger Benedikte Ingemann i Grönlands huvudstad Nuuk. En stad som skulle ha fått besök av en amerikansk delegation i veckan, men så blir nu inte fallet. I helgen meddelades det att vicepresidentens fru Usha Vance och USAs säkerhetsrådgivare Mike Waltz samt energiministern Chris Wright skulle besöka bland annat Nuuk. Det utan att ha fått en inbjudan av varken den grönländska eller den danska regeringen. Något som ledde till starka protester både i Nuuk och Köpenhamn. Danmarks statsminister Mette Frederiksen sa att besöket innebar en oacceptabel press.
Det är ett oacceptabelt press. Det blir lagt både på Grönland och Danmark i den här sessionen och det är också ett press vi kommer till att stå emot.
Allt amerikanerna gör på Grönland måste ses i ljuset av Donald Trumps önskan om att ta över ön, la Mette Frederiksen till. Men i tisdags tog historien en ny vändning.
And you know, there was so much excitement around Usha's visit to Greenland this Friday that I decided that I didn't want her to have all that fun by herself, and so I'm going to join her.
USAs vicepresident J.D. Vance berättade att han själv skulle följa med sin hustru på resan. Men ganska snart stod det också klart att det nu inte blir något amerikanskt besök i det grönländska samhället. Paret Vance ska bara besöka den amerikanska militärbasen Pituffik Space Base i nordvästra Grönland. Ett besök som inte ses som lika kontroversiellt. Och från danskt håll drar man nu en i alla fall tillfällig suck av lättnad. Utrikesminister Lars Løkke Rasmussen har sagt att han ser de ändrade planerna som en deeskalering från amerikanskt håll.
Daniel Hedström.
Och David Rasmussen, Danmarks korrespondent.
De omdiskuterade italienska migrationscentren i Albanien kan komma att användas av Sverige för att hantera personer som ska utvisas. Det säger migrationsminister Johan Forssell till TT. Forssell som är på plats i Italien säger att om de är intresserade av det och har möjlighet att låta fler länder vara med så är det klart att det kan vara intressant för Sverige. Forssell träffade Italiens inrikesminister Matteo Piantedosi i Rom i onsdags då de bland annat pratade om det avtal som Italien har med Albanien. Polisen vill kunna avlyssna barn under 15 år utan att det finns en misstanke om brott, så kallade preventiva tvångsmedel, det säger rikspolischefen Petra Lund.
Här handlar det om att verkligen skydda barnen och se till att de inte hamnar i grov kriminalitet.
För ett par år sedan fick polisen rätt att använda så kallade preventiva tvångsmedel, men bara mot straffmyndiga, alltså personer över 15 år. I julas presenterades en utredning som kom fram till att det inte är en bra idé att polisen ska få använda såna här preventiva tvångsmedel även mot personer under 15 år. Barn är särskilt känsliga för integritetsintrång enligt utredningen.
Men jag kan hålla med om att i vissa avseende är barn känsligare, till exempel när det gäller att frihetsberöva dem. Men när det gäller kommunikation mellan barn, då menar vi att då är inte integriteten så stark. Man kan jämföra med vårdnadshavare om man har en 12-13-åring hemma. Att man vill ha koll på vad de gör i sin kommunikation. Så vi delar inte utredarens uppfattning just när det gäller kommunikation.
Polismyndigheten lämnar idag in sitt remissvar där den framför just de här synpunkterna. Och polisen vill gå längre än utredningen föreslår i ytterligare en fråga. Det gäller möjlighet till hemliga tvångsmedel mot personer under 15 år när det finns en konkret brottsmisstanke, alltså inte i preventivt syfte. Att införa en sån möjlighet var något som utredaren föreslog i julas, men där vill polismyndigheten kunna använda hemliga tvångsmedel vid fler brott än vad utredaren föreslår.
Reporter Simon Andrén. Barn och unga som är frihetsberövade vittnar om våld och allvarliga rättighetskränkningar på låsta institutioner som häkten och SIS-hem. Det visar en ny rapport från Barnombudsmannen som bland annat bygger på djupintervjuer. Ekot har låtit andra barn och unga läsa upp några citat ur rapporten.
Vi är fortfarande människor här inne, men det känns inte så. Det känns som att vi behandlas som djur. Vissa personalen bryr sig inte alls.
88 frihetsberövade barn och unga har suttit i långa samtal med barnombudsmannen. Deras berättelser inifrån häkten, SIS-hem och anstalter vittnar om institutioner där rättigheter kränks och grundläggande behov ignoreras.
Jag har varit med om hemska saker i mitt liv, men ingenting har någonsin varit värre än det här.
Äldre män har naken visiterat unga tjejer. Maten är ofta kall, ibland fryst. Det kan vara brist på mensskydd. Alla får inte heller den undervisningen eller de 4 timmarna med sällskap, det vill säga utanför isoleringen, som de enligt lag har rätt till.
Ska vi förändra ett barn som har begått allvarliga brott så gör vi inte det genom att kränka dem ytterligare.
Juno Blom är barnombudsman.
För det här är ju barn som många gånger aldrig har fått en första chans i livet, utan som på olika sätt har levt i en utsatthet i stort sett sedan de föddes.
Antalet frihetsberövade barn och unga ökar i Sverige. Förra året påbörjades 509 häktningar av personer mellan 15 och 21 år. Mer än 100 fler än året innan, enligt statistik från Kriminalvården. Juno Blom understryker att tiden de spenderar innanför låsta dörrar måste användas rätt.
Så man får skolgång, så man får bearbeta liksom det man har gjort mot andra, men också vad man själv är utsatt för. Och sen måste man ju ha en plan efter frihetsberövandet. Men det här liksom fallerar ju på alla de här nivåerna, och det är ju också otroligt allvarligt, kan jag känna.
Reporter här var Sara Nuder. En explosion har inträffat i ett trapphus i de östra delarna av Malmö, meddelar polisen. Explosionen har orsakat materiella skador, men ingen person har kommit till skada. Nationella bombskyddet är på väg till platsen. Så vädret idag får hela landet molnigt till att börja med. Ett område med regn eller i fjällen övergående i snö passerar åt nordost över främst de västra landskapen. I sydöstra Götaland och ostligaste Svealand klarnar det upp på upp efterhand från i södra Götaland 12 till 14 grader till längst i norr ner mot 5 minusgrader. Nu tillbaka till Elias Wahlberg och P1-morgon.
Där vi väl kan fortsätta med lite glam, tycker jag, från torsdagskvällen, Jens Möller. Det var Grammyskala, eller hur?
Ja, och det blev en väldigt stor vinnare igår.
Årets artist 2025 är Benjamin Ingrosso.
Ja, Benjamin Ingrosso vann hela 3 Grammys här igår. Bland annat är han alltså årets artist. Och han tackade många, inklusive sig själv faktiskt, vid musikbranschens stora gala. Andra vinnare där blev till exempel Miriam Bryant, Tåström, jazzsångerskan Sara Aldén och så hon som fick årets hederspris vid Grammysgalan, Carola Häggkvist.
Det är min första Grammys ever.
Ja, hon har faktiskt aldrig vunnit Grammys förut, Carola.
Det var nog på tiden, tyckte många, och vilket år Benjamin Ingrosso har haft också. Vi tar en rubrik från Ekonomiekot. Carl W. Andersson, det handlar om fotboll hos dig.
Det gör det, och det handlar om hur mycket pengar klubbarna får från sina kommunala bolag. Mm. Det skiljer sig ganska kraftigt, och det är ett lag och en kommun som sticker ut rejält.
Ska vi hålla på det till din sändning om en kvart ungefär? Fotboll i Ekonomiekot, alltså fotboll och hockey i Radiosporten, Selma Jennevall. Slutspelshockeyn, den är fortfarande het.
Vi kommer ju såklart landa i gårdagens kvartsfinalhockey. Skellefteå har nu kopplat ett grepp mot Färjestad, men det är helt jämnt mellan Timrå och Frölunda. Men också fotbollen, som du var inne på, svenska framgångar ute i Europa. Damernas Champions League-kvartsfinaler avgjordes, och bland annat så nickade Chelseas svenska landslagsback Nathalie Björn laget till semifinal.
Sveriges utbildningsminister Johan Persson vill locka toppforskare till Sverige. Gustav Klarin på Vetenskapsradion, han tycker sig se en möjlighet att göra det just nu, eller?
Ja visst, och från USA handlar det om. Och ja, det är ju lite stökigt där vad det gäller forskning i USA, där vad det gäller administrationen, presidentadministrationen och begränsningar och försämringar för forskare där. Och då tänker ministern här med 12 av sina kollegor, forskningsministrar i EU, att locka hit de bästa.
Hur gör man det? Eller räcker det med att det är lite stökigt där borta i USA?
Ja, det finns... en sak som kan vara lite bra för Sverige. Barnomsorg. Mm. Bägge kan göra karriär. Man kan ha barnen på förskola utan att det kostar skjortan och så vidare.
Just det, lite unikt åtminstone. Mm. Gustav Klarin med Vetenskapsradions nyheter i P1 morgonfredag, som produceras av Marie-Caroline Bivär. Beslutet att stoppa högerextrem Calin Georgescu från det rumänska presidentvalet har väckt en uppslitande debatt om demokratin i landet, och kritiker varnar också för att beslutet kan ge extremhögern en extra injektion. Rezvan Petri från den politiska plattformen Politik på minuten säger att domstolen fattat ett unikt beslut.
What the court is doing is based on looking at the conduct of the candidate, and that is something new.
Domstolens beslut är i princip baserat på kandidatens uppförande, och det är nytt. Tidigare har du kunnat gilla fascister och fortfarande kandidera, säger Rezvan. Det är i mitten av mars, och våren gör sig på allvar påmind i centrala Bukarest. På ett café i hjärtat av huvudstaden träffar jag Rezwan och Vlad. Två unga statsvetare utbildade i London och grundare till sajten Politik på minuten, som idag har 150 000 följare. Sajten är riktad mot unga rumäner och syftar till att avkoda den politiska diskussionen som, enligt Rezwan och Vlad, ofta sker över huvudet på vanliga medborgare.
We are try to stay objective. We don't take sides. We are not a partisan page. We are only partisan to European values, for example.
Vi är politiskt neutrala. Däremot står vi upp för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, förklarar Rezwan. Redan i februari inleddes en brottsutredning mot Georgescu, i vilken han bland annat anklagas för att ha gett stöd för fascistiska grupper samt lämnat falska uppgifter om sina tillgångar och hur hans kampanj finansierats. Utredningen omfattar även misstankar om att en rysk påverkanskampanj på TikTok låg bakom hans seger i den första presidentvalsomgången i december förra året. Att Georgescu nu helt stoppas från att delta i omvalet som ska hållas i maj är vanskligt, anser Rezwan.
If you get convicted and if the judge tells you in the ruling that, you know, you do for example 2-3 years of jail, but right now there's no ruling, there's not even a trial going on.
Om du blir åtalad, dömd och fängslad är det en sak, men i det här fallet pågår inte ens en rättegång, säger Rezwan. Beslutet var mer eller mindre väntat. I slutet av oktober förra året hade författningsdomstolen plockat bort en annan extremhögerkandidat, Diana Suswacha, ledare för det extrema partiet SOS och numera EU-parlamentariker. Enligt många var beslutet att ta bort Suswacha anmärkningsvärt även det. Skälet till att hon förbjöds att kandidera var att hon inte var presidentfähig. Hennes många extrema uttalanden ansågs inte vara förenliga med landets presidentämbete. Rezwan och Vlad har en ambivalent inställning till konstitutionsdomstolens tidigare beslut att stoppa SOS-ledaren Suswacha och nu Georgescu. Å ena sidan anser de att det är rimligt att stoppa kandidater som flagrant bryter mot de demokratiska principerna och i princip talar om att montera ner demokratin. Men båda är samtidigt rädda för att detta öppnar upp för ett farligt prejudikat.
In the future, in another electoral contest, maybe a new president could decide, or other people could decide to make a case that another candidate, which is maybe liberal, but
i en annan valkampanj kanske en ny president eller andra personer kan besluta att en kandidat som kanske är liberal har brutit mot deras konstitution, säger Rezwan. När Georgescu vann presidentvalets första omgång i december uppstod både förvåning och chock inom NATO, EU och de etablerade partierna i Rumänien. Här hade man en kandidat som var på väg att vinna presidentvalet, som hade hyllat rumänska fascister, beundrat Rysslands president Putin och sagt att han vill begränsa NATOs närvaro i Rumänien. När Georgescu under de här dagarna i mars stoppas från att delta i omvalet samlas några tusentalet demonstranter utanför domstolen för att ge honom sitt stöd. Ilskan är stor. Marinella Simon, utbildad ingenjör och tvåbarnsmamma, står i folkmassan med en stor rumänsk flagga i händerna och säger att det behövs en ny politik i landet. En stor del av året lever familjen åtskild, då Marinellas make måste jobba utomlands för att familjeekonomin ska gå ihop.
Lucrează în Germania, a lucrat pe comunitate mai mult timp, acum lucrează la o firmă din Germania.
Min man jobbar i Tyskland och det är en uppoffring vi är tvingade till att göra, säger hon. Marinellas lön är cirka 800 euro. Så om maken hade varit kvar i Rumänien och också tjänat ungefär lika mycket hade det ändå inte räckt för att försörja en småbarnsfamilj. Anklagelsen om att Georgescu vurmar för fascismen och är motståndare till både NATO och EU viftar hon bort.
Nu este adevărat, acest om vrea binele țării, vrea să recupereze tot ce au vândut politicienii din ziua de azi.
Det är inte sant. Den här mannen vill landets bästa. Han vill återuppbygga allt som sålts ut och raserats av dagens politiker, säger Marinella med stark övertygelse. Georgescu var otippad som segrare i det rumänska presidentvalet, men inte helt okänd bland många rumäner. Marcel, som också demonstrerar utanför författningsdomstolen, menar att Georgescu var känd inom de kretsar som nu röstat på honom, men att de etablerade medierna har riktat fokus åt ett annat håll.
People know him, but the big televisions are here, including the national televisions, are basically against him, and no television, no bigger television invited him on the presidential campaign last year to talk.
Rezvan Petri från Politik på minuten säger att Georgescu förde sin kampanj mest via olika sociala plattformar, men också genom att besöka byar och mindre städer på landsbygden.
He had this network of churches, not only the Orthodox Church but Pentecostal Baptist and so on. So he was known there. He was known in the conspiracy theories area.
Han har haft täta kontakter, inte minst med olika kyrkliga kretsar, och dessutom gjort sig känd för sina konspiratoriska teorier, säger Rezvan.
Lots of people saw him on TikTok, indeed. They did see him on TikTok, but they didn't vote it because they are profoundly Eurosceptic. They do not believe in NATO or they want to, they are pro-Russian. They just wanted to vote for the new guy who wanted to destroy the old system, basically.
Många som röstade på honom gjorde inte det för att de är mot NATO, EU eller gillar Ryssland, utan för att han är den nya killen som vill slå sönder det etablerade politiska systemet i Rumänien, säger Rezvan. Milan Jelovic, Bukarest.
Och klockan är 6:55. Vi ska få tankar för dagen med Stefan Lindberg som är författare.
Den här tiden på året kommer jag alltid att tänka på när min kompis vann en dikttävling på sin skola. Det var tidigt 80-tal och ämnet var våren. Om våren ska man skriva dikter, tyckte lärarkollegiet. För våren är underbar och anses särskilt lämpad att bli poesi. Och min gamla kompis med sitt 80-talsnamn och sin längtan att få springa ut på rast, han kratsade ner några snabba rader. Och tänkte väl inte mer på det. Tills 3 veckor senare när den sista grusfläckade snön smält undan och flickorna satte upp håret i hästsvans och pojkarna slängde jackorna i en hög vid klätterställningen. Och studierektorn kom in i klassrummet och sa att min kompis hade vunnit den där tävlingen. Det var tydligen fint, för hans studierektor hade nästan lite sudd i ögonen när han förklarade att vinnaren förväntades läsa upp sin dikt på sommaravslutningen. Nej, det fick inte hända. Min kompis var ganska nervös för både dikter och gymnastiksalar, och framförallt för tjejerna och killarna i parallellklasserna som skulle sitta i finkläder och lyssna. Han skulle aldrig klara av det. Och det sa han till sin mamma. Jag pallar inte det här. Men mamman verkade inte lyssna på det örat. För hon blev så stolt att hon skvallrade till släkten att min kompis skulle läsa upp sin vinstdikt på avslutningen. Och det var man ju tvungna att se. Den fruktansvärda dagen närmade sig. Släkten kom med bilar från Ulricehamn, mormödrar och kusiner från Marks kommun, från Hyssna och Bredared. Och så släpptes de in och avslutningen var igång och min kompis fick en mikrofon i handen. Men det gick inte. Pappret i hans hand började skaka. Han knycklade hastigt ihop det, lutade sig mot mikrofonen och sa i mikrofonen så att det blev rundgång i hela gymnastiksalen. Sen gick han och satte sig på sin plats. Varje år vid den här tiden tänker jag på den där episoden. Varför? Jag vet inte riktigt. Kanske påminner den där inställda vårdikten mig om vårens själva kraft. Som om just den där dikten var våren och inte ville skildras med ord. Det går nästan inte. Ändå vill man bara ha mer av den. Den får liksom inte dö. Den får inte hitta på några dumheter. Den måste leva. Den måste falla över Fridhemsplan som ett motargument mot universums eviga kyla. Talgoxen måste titia i Lunds botaniska trädgård. Och på småländska höglandet måste skillan synas i en blå söderslänt. Och de finländska isflaken måste knaka sin väg in mot Holmsund och Obbola i ett uppbrutet täcke av vit och gnistrande sol. När våren anländer slår den in sådana sprintar av värme i oss så att vi nästan förlorar förmågan att skildra den. Förutom med vår vårunga nervositet. Kanske med en munprutt i en mikrofon i en grundskolegymnastiksal för länge sedan. Som om vi inte riktigt var värda att sätta ord på den. På oss själva. Men det var vi tydligen. För det är grejen med våren. Den kräver ingenting tillbaka. Den tvingar oss varken att le eller dansa. Den finns bara. Och just nu börjar den surra i en trädgård i en förstad någonstans. Jag hör den. Den sätter sig på din näsa. Den kittlar i hela kroppen.
Tankar för dagen med författaren Stefan Lindberg. Ska ut på vägarna snart, ta ett vårtecken. Motorcyklarna som börjar synas i trafiken igen lite senare den här morgonen, också något som vi håller koll på. USAs försvarsminister Pete Hegseth är på resa i Asien, i Filippinerna, bland annat, varifrån en presskonferens ska hållas nu under morgonen. Den håller vi koll på och kopplar upp vår korrespondent som är på plats här lite senare. Nu en nyhetssammanfattning.
Efter Ekots avslöjanden om svenska ministrars aktieaffärer behöver reglerna skärpas enligt flera experter. Rekommendationen bör vara att ministrar anlitar en extern förvaltare som beslutar om vilka aktier som ska köpas, säljas eller behållas. I samband med massakrerna mot alawiter och kristna nära den syriska medelhavskusten kidnappades många kvinnor och flickor. Flera av dem fördes bort i fordon av utländska jihadister enligt ett vittne som vår korrespondent pratat med. Och en 12-årig flicka som gjorde motstånd sköts ihjäl inför ögonen på sin mamma. USAs försvarsminister Pete Hegseth är på besök i Filippinernas huvudstad Manila idag. Och budskapet han förmedlade när han mötte Filippinernas president Marcos var att det amerikanska förhållandet till landet är starkt. Under dagen ska Hegseth även träffa Filippinernas försvarsminister. Och den amerikanska vicepresidenten J.D. Vance och hans fru väntas komma till Grönland idag för ett besök på en amerikansk militärbas. De är inte inbjudna till besöket som väckt starka känslor bland grönländarna, framförallt efter upprepade krav från Trump att USA bör ta över Grönland. Polisen vill kunna avlyssna barn under 15 år även om de inte är misstänkta för något brott i förebyggande syfte. Enligt rikspolischef Petra Lund skulle det kunna förhindra att unga dras in i brottslighet. Och barn och unga som sitter inlåsta på institutioner som häkten och SIS-hem vittnar om våld och allvarliga rättighetskränkningar. Det visar en ny rapport från Barnombudsmannen som bland annat bygger på djupintervjuer med frihetsberövade barn och unga. Och med det lämnar jag över till Ekonomiekot med Carl W. Andersson.
Som inleder med fotboll. Allsvenska lag i mindre och medelstora städer tar emot mer pengar från sina kommunala bolag. Det visar Ekonomiekots kartläggning. Sponsorintäkterna är också en större del av ekonomin för klubbar på mindre orter än för storstadslag. Lisa Lidén är klubbchef för IFK Värnamo, där sponsorintäkterna är viktiga.
Helt avgörande skulle jag säga. Och framförallt att ha långsiktiga relationer som vi har.
Kommunala bolag och kommuner sponsrade de här allsvenska klubbarna med över 4 miljoner kronor under 2024. Mest sponsring får Boråsbaserade IF Elfsborg som tar emot över 1,8 miljoner från Borås stad och kommunala bolag i Boråstrakten. Det vanligaste är att få någon form av stöd eller subventionerad hyra för arenan de spelar på från sina respektive kommuner, men de ingår inte i Ekonomiekots kartläggning. Alla har däremot inte sponsoravtal med kommun eller kommunala bolag. Storstadslagen med undantagen Malmö FF och AIK har inga kommunala bolag eller kommuner listade som sponsorer. Sven Ljunghagen, professor i sports management vid Copenhagen Business School, tror att det finns en förklaring till att det är så.
Det tror jag helt enkelt kan förklaras av näringslivsstrukturen. Det finns långt fler privata aktörer i storstäderna.
Reporter här var Hampus Zetterqvist i samarbete med Noam Bertling vid P4 Sjuhärad. Det är neråt på börserna efter Trumps besked om biltullar. Tokyobörsen har backat 2,4%, Shanghai 0,7% och Hongkong 0,9%. Nasdaq föll igår 0,5% och Dow Jones 0,4%. Stockholmsbörsen stängde på minus 1,1%.
Dags för nyheter från Vetenskapsradion med Gustav Klarin.
När förutsättningarna för forskning i USA nu försämras hoppas utbildningsminister Johan Persson att toppforskare ska kunna lockas till Sverige. Han planerar att kalla företrädare för branschen till möte.
Allt från forskningsfinansiärerna till lärosätena för att se över vad vi kan göra för att underlätta en mer så att säga, strategisk rekrytering för att attrahera amerikanska forskare till Sverige.
Både för att gynna Sverige och för att...
Det finns ju viktig forskning som nu annars kanske hamnar på halt i USA med den stökiga hanteringen där vad det gäller forskningsfinansiering till exempel.
I fler länder i Europa finns liknande tankar nu. 13 forskningsministrar har skrivit ett brev till EU:s forskningskommissionär om att man bör samlas för att tillsammans hitta sätt att locka hit forskare från USA. Så det kan bli dragkamp om de amerikanska förmågorna. Men Sverige har en speciell fördel, det menar professorn i Nordamerikastudier Dag Blank.
En observation som jag har gjort när man har studerat lite grann de här svenskarna som har varit i USA och kommit, en del som har kommit tillbaka då, som kanske har haft möjlighet att stanna kvar, där har ju socialförsäkringssystemen varit en viktig faktor. Den svenska föräldrar och försäkringspolitiken till exempel, möjligheten för båda parter i ett äktenskap eller ett förhållande att ha en karriär till exempel. Och barnomsorg inte minst spelar ibland en intressant och viktig roll. Och det kan vara en fördel för Sverige tror jag i det här läget.
Dag Blank hörde vi där, professor i Nordamerikastudier. Och hur vi får hit de bästa forskarna från USA, det hör vi mer om i Vetenskapsradion. Redan nu i appen eller 12.09 i P1, Camilla Widerbäck reporter. På British Museum så finns den berömda Sutton Hoo-hjälmen från 600-talet. Den har stora likheter med hjälmar från Uppland från den här tiden och den pekar på kontakter mellan Uppland och England. Men nu har ett danskt fynd av en sorts metallstämpel visat sig ha liknande mönster som Sutton Hoo-hjälmen och forskare vid Danmarks nationalmuseum menar att Sutton Hoo-hjälmen kan komma från Danmark, rapporterar BBC. Om det stämmer så skulle det påverka vår bild av maktbalansen i 600-talets norra Europa. Allt färre unga kvinnor vill skaffa barn. I en ny studie från Uppsala universitet så var andelen 75%. En rejäl minskning från 91% när samma undersökning gjordes 2014.
Ibland känner jag att jag skulle vilja ha barn. Men sen så känner jag att med omvärlden, vad som sker just nu, både klimatet och med liksom allt liksom krig och elände som sker just nu, så känner jag så här, vill jag verkligen skaffa barn i den här världen?
Liksom Johanna Eriksson i Uppsala angav 16% av studiens nästan 600 kvinnor, majoriteten studenter och i genomsnitt 24 år, att de var osäkra på om de ville ha barn. 8% ville det inte.
Jag heter Kimberly. Det kan nog bero på att det kanske inte är samma förväntningar från omvärlden. Att man kanske så här, faktiskt funderar på vad man vill. Att förut kanske man känner att ja, man bara gör det för det är, så, det är nästa steg.
40 av studiens kvinnor angav orsaken till att de inte ville ha barn. Och just att de inte hade någon önskan att bli förälder var ett mycket vanligare skäl än exempelvis hälsa eller ekonomi. Att allt fler väljer bort att bli föräldrar är ett globalt fenomen enligt Gunnar Andersson, professor i demografi vid Stockholms universitet. Resultaten från den nya Uppsala-studien stämmer överens med de två mer storskaliga enkätundersökningar som hans forskargrupp gjort i Sverige. Andelen samboende barnlösa par som angav att de inte planerar att skaffa barn ökade där mellan åren 2012 och 2021.
Så då är det en kombination dels av att man faktiskt inte vill ha barn och att man kanske tycker att omvärldssituationen ser så skrämmande ut att man inte riktigt vågar komma igång med barnafödandet. Att skaffa barn är ju ett framtidsorienterat projekt.
Anna Elström, reporter. I Stockholm ska nu arbetet börja med att bygga en av världens största anläggningar för infångning och lagring av koldioxid från förbränning av biomassa, uppger energibolaget Stockholm Exergi. Investeringsbeslutet har nu fattats efter att Energimyndigheten i januari beviljade Stockholm Exergi statligt stöd till anläggningen på 20 miljarder kronor. Och anläggningen ska fånga in och lagra 800 000 ton koldioxid. Kol om året motsvarar Stockholms biltrafik.
Det var Vetenskapsradions nyheter med Gustav Klarin. Då ska vi ta ett vårtecken. Vi hör det här i bakgrunden. Motorcyklarna, de börjar återigen ta plats på vägarna i många delar av landet. Åtminstone vi ska koppla upp Västerås. P4 Västmanlands reporter Paulina Sörlin. Vad är det för hoj som låter där i bakgrunden?
Ja men hej, det här är en Yamaha som jag ser det. Den är blå, den är stor och tung. Har tre stora packlådor här bak. Och det sitter en väldigt tuff brud här på hojen. Jag har Malin Aldén med mig här som är kursansvarig för på SMC i Västmanland. Det är då Sveriges motorcyklister. God morgon Malin.
God morgon.
Hur var det att köra hoj hit nu på morgon?
Det var trevligt. Lite varmare. Det var inte jättevarmt, men det var helt okej.
Den här motorcykeln, den har vi, kan man se, är lite sänkt. Hur kommer det sig?
Ja, jag är inte så lång. Så att, när jag valde den här hojen så var den ju för stor eller för hög. Så att, vi fick sänka den.
Är det din drömhoj?
Ja.
Hur blev det att du köpte den då?
Jag ville ha en mer adventure-hoj, kunna köra behagligt, alltså att det är en bra körställning. Och kunna köra långt med, få med sig packning. Mm.
Visst är det så att du har haft körkort ganska länge, i många år?
Ja, det stämmer. Jag tog hojkort när jag var 16, då, så det har hunnit blivit 37 år faktiskt.
Har du sett intresset för att köra motorcykel förändrats över tid just bland kvinnor?
Ja, det tycker jag. Då när jag tog så var vi inte så många. Nu har det blivit fler och fler. Många kanske satt bakpå och åkte med sambos förut. Nu nöjer man sig inte med det utan många vill köra själv.
Och på SMC just här i Västerås och i Västmanland så håller ni kurser då just för att peppa igång tjejer och kvinnor för att köra. Mm. Varför är det viktigt?
Ja, vi, som tjej är man oftast kanske lite osäker och man vill göra saker med andra tjejer liksom då. Så att vi ser att de kommer lite i skymundan på kurser och vi försöker hålla instruktörer som är tjejer när vi har kurser för tjejer. Så de ska känna sig lite tryggare med det.
Vad pratar ni om på kurserna och vad är det man får lära sig när man går dit?
Vi har ju lite olika kurser då. Vi har ju både knicks och avrostningar då och kurs på väg bland annat då. Det är öppet för både män och kvinnor då, men oftast har man en del i kursen som är för tjejer då. Sen har vi även kört seminarium, våga växa, och ska köra del två, våga växla här framöver då.
Vad är våga växa då? Vill du berätta lite mer?
Ja, det är att få tjejer att våga mera, liksom, att tro på sig själva och bli trygga med sin körning och hantera hojen.
Och de erfarenheter de får med sig, vad är det ni gör rent så här praktiskt? Kör ni runt koner, övar ni på vanlig väg? Hur kör ni?
Ja, inte på de här våga växa eller våga växla, utan på de andra kurserna som avrostning då, det är ju när man tar fram hojen på våren. Man kan vara lite ringrostig. Så då är det ju mycket broms, balans för att hitta känslan med hojen. Väljer man sen att gå en knickskurs, då är det ju mer trafiksäkerhetsrelaterad kurs då. Då är det ju liksom kurvor, alltså också broms, hantera hoj då.
Sträcker det sig över åldrarna liksom, eller ser ni liksom det här är flest kvinnor i den här åldern som dyker upp på kurserna och seminarierna?
Det är blandat. Det är jätteblandat. Det har kommit mycket yngre också. Det kommer många lite äldre som har familjen, alltså man har kanske barnen har vuxit upp och man tar tag i hojåkandet igen. Många ställer ju av hojåkandet åt sidan när familjen kommer emellan då.
Hur tänker du nu då när våren kommer här? Man rostar av hojen som du säger. Mm. Hur gör man för att köra säkert i vår?
Först när man tar fram hojen att se över att hojen är i ett bra skick och att man har en utrustning som, till dig själv som är bra då. Och sen får man ju då se upp för grus på vägarna. Nu när bönderna börjar ta ut sina traktorer så kan det lätt bli lerkoklor på vägen. Så det behöver man ju se över då.
Ska vi lyssna på dig då Malin när du brassar iväg här på den tunga stora hojen? Ja, den här är inte att leka med.
Vi lämnar Västerås med det ljudet och tack så mycket till Paulina Sörlin på P4 Västmanland. När Sverige gick med i NATO välkomnades svenska officerare med öppna armar på världens största flottbas i Norfolk, Virginia, där organisationens amerikanska högkvarter ligger. Men med Donald Trump har spelplanen förändrats. Frågan är hur de svenska officerarna påverkas av detta nya geopolitiska läge. Frilansjournalisten Katarina Andersson reste till Norfolk för att träffa Charlie Philipson som är chef över den svenska styrkan där.
Jag hade ju aldrig kunnat gissa under alla mina år att vi faktiskt skulle gå med i NATO. Det fanns inte på kartan egentligen. Men det svängde ju oerhört snabbt och helt plötsligt sitter vi här idag.
Kapten Charlie Philipson med över 40 år i försvaret basar för att bygga upp den svenska styrkan på NATOs högkvarter i USA, Norfolk. Det här är centret för NATOs strategitänk och en stor uppgift är att staka ut kursen för framtidens krig. Hittills är 10 svenska militärer på plats här. De ska bli 55 om några år är det tänkt.
Bland det första som skedde var att det var ett litet garden party där vi välkomnades med en öl och alla accepterade en som en fullvärdig medlem. Och det är både en utmaning men också väldigt stimulerande egentligen.
NATO was busted. Until I came along, I said, everybody's going to pay. They said, well, if we don't pay, are you still going to protect us? I said, absolutely not. They couldn't believe the answer.
Sen Charlie Philipson kom till Norfolk och skålade in Sveriges NATO-inträde har mycket hänt. Trump har skakat om alliansen, distanserat sig från NATO och flörtat med Ryssland. Till och med pratat om att annektera Kanada och Grönland. Trumps retorik skakar Europa och nu ses ett amerikanskt NATO-utträde plötsligt som möjligt. Och vad Trumps nästa drag blir, det är ingen som vet. Men vissa gissar bättre än andra.
Now, what will he do with NATO? There's a NATO summit coming up in June. We don't know. My guess is that Mr. Trump probably will not make up his mind till the last minute.
Det här är Dr. Dove Sackheim, en veteran i amerikansk försvarspolitik. Han var försvarsminister Rumsfelds högra hand under president Bush och han är fortfarande en tung rådgivare i Washington. Han tror att Trump drar ut på NATO-beslutet och att USA faktiskt kan lämna.
No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills.
Dr. Sackheim är ingen Trump-man, säger han. Det som händer nu är beklagligt. Men en sak håller han med Trump om. Europa måste ta större ansvar. USA har betalat NATO-notan allt för länge.
I mean, let's face it. If NATO had spent 3% of its defense budgets since the wall came down, we wouldn't be where we are today.
Hade Europa betalat hade vi inte varit där vi är nu, säger Sackheim. Medan Europas ledare försöker hålla kvar Trump i NATO så måste Charlie Philipson och de svenska militärerna i Norfolk hantera en helt ny verklighet.
Självklart finns det en oro för vad som kommer att ske. Och jag samtalade med min amerikanska motsvarighet här för någon vecka sedan. De vet inte heller vad masterplanen är.
Och hur är stämningen när du pratar med dina amerikanska kollegor här?
Vi kör på som ingenting har hänt mer eller mindre tills någonting har hänt. USA är medlem i NATO och de bidrar ganska substantiellt här i Norfolk. Det har ju inte förändrats och så länge det inte sker någon förändring så är det business as usual.
Så det går inga flyttlass med amerikanska skrivbord och datorer och de flyttar inte ut härifrån i alla fall?
Nej, det gör de inte. Inte än så länge i alla fall.
If the United States was in trouble and we called them, we said, we got a problem. Do you think they're going to come and protect us? They're supposed to. I'm not so sure.
We're dealing with a different sort of person who doesn't, not only is not a diplomat, he doesn't want to be a diplomat.
Och hur handskas man med Trump? Det måste Europas ledare lära sig. Trump är ingen diplomat och han vill inte vara det. Sackheim pekar på det som funkar på Trump. Smöra, få honom att känna sig uppskattad, respekterad och trygg. Det handlar om att hitta en koppling och den kan vara banal.
So you have to bring different things to Mr. Trump's table.
Trump gillar Storbritanniens premiärminister Keir Starmers engelska accent och har skojat om den. Och Frankrikes president Macron steg i graderna hos fastighetsmagnaten Trump för att han lyckats renovera Notre Dame på 5 år.
I think they've done an incredible job with the Cathedral of Notre Dame. And I'm very good at construction. I know good construction, I know bad construction. So I just want to congratulate you. That was an amazing job. I don't think you've gotten enough credit for it. Someday you will. Someday you will.
Normally you wouldn't think that a relationship between France and the United States depends on how quickly you restore Notre Dame. But if that's how it is, that's how it is.
Alla väntar på Trumps nästa drag. Bäst är nog att inte lyssna för mycket på vad han säger, utan istället se vad han faktiskt gör, säger Charlie Philipson.
Om man tittar på Trumps förra mandatperiod så var det mycket om reducera eller gå ur NATO. Men när man summerar hans förra period så var det ju faktiskt att USA utökade sin närvaro i Europa. Vi måste se vad han gör.
NATO-mötet i juni blir avgörande, tror Dr. Sackheim. Då väntas Trump tala klarspråk. Får han som han vill så stannar han, annars kan han lämna. Och Sverige har en roll att spela. Ulf Kristersson har varken Starmers accent eller ett Notre Dame att skryta med. Men det finns andra sätt att vinna över Trump, säger Sackheim.
Telling Mr. Trump, you have been the man that has gotten NATO to go so much further and we Swedes have fought many wars with Russia. We know what they're like. And thanks to you, we are building up our forces. I think he might like that.
Tricket är att smickra Trump och ge honom äran för NATOs upprustning. Även om det bara är en halvsanning, säger Sackheim. Putins krig mot Ukraina är den verkliga drivkraften. Men i samtal med Trump så måste han vara hjälten.
If you have to butter, you butter.
Och reporter här var Katarina Andersson. Svenskt musik- och kulturliv har under en hel vecka dominerats av det här. Väldigt glada Kent-fans som sjunger allt sång till en av Kents mest älskade låtar, Pärlor. Inte perfekt sång kanske, men stort engagemang, något en del menar saknats i stort på veckans konserter. Publikens insats och Kents också betygsätter vi efter nyheterna klockan 8. Ja, det blir mer musik i Kulturnytt med Jens Möller, och då börjar vi väl på Grammyskalan, eller hur?
Årets artist 2025 är Benjamin Ingrosso.
Benjamin Ingrosso blev den store vinnaren vid Grammysgalan på torsdagskvällen. Han tog hem 3 Grammysar, bland annat för årets låt. Honey Boy med Purple Disco Machine, och alltså Benjamin Ingrosso, årets låt. Och Ingrosso tog även hem priser för årets artist och årets album.
Och idag så är jag sjukt jävla stolt över mig själv.
En stolt Benjamin Ingrosso här. Men han gjorde ändå inte sånt storslam som vid senaste P3 Guld, där han vann alla kategorier han var nominerad i. Nu blev faktiskt Ingrosso snuvad på titlarna Årets kompositör och Årets pop. Där vann istället Patrik Berger och Miriam Bryant. Så här låter årets folkmusik enligt Grammysjuryn, Väsen och Hawktail med låten Hawk Ale. Och årets hederspris gick till ingen mindre än Carola Häggqvist.
Det är min första Grammys ever. Äntligen, det här kom verkligen som en överraskning, men väldigt välkommet. 42 år senare efter Främling och ett gäng albumreleaser.
Bland övriga Grammysvinnare kan vi nämna årets hiphop som gick postumt till C. Gambino. Fernandos blev årets dansband, T. Gustafsson årets producent, årets rock, ja, det är Tåström, och så årets jazz, Sara Aldén.
There is no future here.
Grammysvinnaren Sara Aldén, och i Kulturnytt om knappt en timme då hör vi bland annat Fans efter det som återigen får vi säga kan ha varit Kents sista konsert.
Mer kultur alltså senare under morgonen. Nu ska vi få väder. SMHI:s Katarina Andersson, god morgon.
God morgon. Fram på dagen väntas i sydöstra delen av landet allt mer sol med inflytande från ett högtryck över Belarus. I samband med detta är risken för gräsbrand stor. Även i snöfria delar av sydöstra Norrland är risken lokalt stor. I västra och norra delarna av landet väntas mycket moln och här och var något regnstänk, då ett lågtryck på Norska havet fortsatt styr vädret. Främst i norra Norrland passerar ett lite mer sammanhängande område med regn och snöfall norrut. Någon skur kan också beröra västra delarna av Svealand och Jämtland. Prognos till imorgon bitti. Hela Götaland. Till en början mest mulet och på en del platser dis eller dimma. Men under dagen får solen allt mer utrymme i de södra och östra delarna och temperaturen stiger här till 10-15 grader. Lokalt något högre. I övrigt 5-10 grader. Och i Dalsland även något regnstänk. I natt allmänt 1-6 grader som lägst, lokalt i öster runt 0. Vinden blir sydvästlig på dagen med friska vindbyar. Hela Svealand, här dominerar molnen. I Värmland och möjligen i nordvästra Dalarna kan det dra in någon skur eller snöby västerifrån. På dagen 3-8 grader. I de östra landskapen klarnade upp fram på dagen med sol och temperaturen stiger här till 8-13 grader. I natt allmänt mulet till halvklart och 2-7 grader, lokalt runt 0 och i väster en del dis. Sydvästlig vind med friska vindbyar som i natt avtar. Hela södra Norrland får mycket moln och till en början något regnstänk här och var. På eftermiddagen kan det bli lite gluggar i molnen, framförallt i de norra landskapen. Över Jämtland och möjligen Härjedalen kan det dock dra in något stråk med byar av regn eller snö västerifrån. På dagen 5-10 grader, i kustlandet lokalt ett par grader högre och i fjällen 0-5 grader. I natt minskar molnigheten, då -1-+3 grader, i Gästrikland runt 5. Sydlig eller sydvästlig vind, ökande till friska till lokalt hårda vindbyar som avtar ikväll. Hela norra Norrland, mulet eller mulnande söderifrån och något regn eller i fjällen snöbyar. Fram på dagen tilltar regn och snöfall över södra Lappland och Norrbotten och rör sig sakta norrut. I söder kan det istället bli lite gluggar i molnen, men också någon lokal skur. På dagen 0-5 grader. I natt -3 till +2 grader. Lokalt runt -5. Och klart till halvklart. Längst i norr och i fjällen fortsatt snöbyar. Vind omkring syd. På Karlfjället från ikväll frisk till hård vind omkring väst. Vidare imorgon varvas sol med moln och temperaturerna ser ut att likna dagens. Främst i fjällen fortsatt en del snöbyar. Och blåsigast blir det i mellersta och norra Sverige. Klockan 6 hade Stockholm 9 grader, Göteborg 7, Malmö och Visby 5. Kalmar 7, Jönköpings flygplats 6, Norrköping, Karlstad, Gävle och Mora 7, Sundsvall -1, Östersund 5, Umeå 1, Vilhelmina 2, Luleå 3 och Kiruna -2 grader. Och därmed åter till Elias Wahlberg.
Du lyssnar på P1 Morgon. God morgon till dig som just vaknat. Marta Einarstam Karis, vad hör vi i nyheterna klockan 7?
Ja, bland annat om USAs vicepresidents uppmärksammade besök på Grönland idag.
Avtalsrörelsens slutspurt ska vi höra om också. I helgen löper de flesta kollektivavtalen ut och parterna ska försöka komma överens om många saker. Störst betydelse får det så kallade märket, den nivå av löneökningar som sen får påverkan på över 3 miljoner svenskars löner. Vi ska höra vad det kan tänkas bli för nivå i år och hur mycket en decimal hit eller dit egentligen spelar roll. Ja, klockan är 7. Här är Ekots nyheter.
Efter ministrars tvivelaktiga aktieaffärer behöver regelverket ses över. Vittnen berättar om kidnappade kvinnor i Syrien och polisen vill kunna avlyssna barn utan att de misstänks för brott. Det är rubrikerna klockan 7. Ja, det behövs skarpare regler för ministrars aktieinnehav. Det menar nu flera experter efter Ekots avslöjanden om svenska ministrars aktieaffärer. Ekots genomgång visar att ingen av de ministrar som handlat med aktier de senaste åren använder sig av en extern förvaltare. Och det förvånar Claes Sandgren, professor emeritus i juridik vid Stockholms universitet.
Ja, jag menar att ministrar bör inte överhuvudtaget handla med aktier under sin tid som ledamöter av regeringen. Därför att det kan väcka misstankar att det inte går rätt till. Att de utnyttjar information på ett otillbörligt sätt.
Ministrar får äga och handla med aktier. Men risken för att misstänkliggöras för att gynna sig själv eller att hamna i intressekonflikter har gjort att flera ministrar ur de senaste regeringarna valt bort att äga aktier.
Men 9 ministrar i den nuvarande regeringen äger aktier och flera av dem har också handlat med aktier under mandatperioden enligt dokumentation från regeringskansliet. Ingen av dem använder en extern förvaltare. Det innebär alltså att ministrarna själva fattar beslut om att köpa, sälja eller behålla.
Det tycker jag är förvånande.
Joakim Nergelius är professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet.
Det är också en väldigt enkel åtgärd för att slippa en massa diskussioner, det är att sätta aktierna under förvaltning.
Efter Ekots avslöjanden om nuvarande utrikesministern och arbetsmarknadsministerns aktieaffärer tycker Joakim Nergelius, Claes Sandgren och Tom Madell, som är professor i rättsvetenskap vid Umeå universitet, att Sveriges riktlinjer för ministrars aktieinnehav behöver skärpas och att rekommendationen bör vara att ministrarna anlitar en extern förvaltare. Tom Madell.
För att undvika att dra på sig onödig kritik eller riskera att hamna i olika typer av gränsdragningsfrågor så kanske det är tydligare och enklare.
Både arbetsmarknadsminister Mats Persson och utrikesminister Maria Malmer Stenegard har sagt att de inte gjort något fel och att de följt det svenska regelverket. Men Maria Malmer Stenegard avfärdar inte idén om extern förvaltare för ministrar.
Jag tycker det är en intressant diskussion, men idag är det ju inte så regelverket ser ut.
sa utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Reportrar Emily Rosén och Sven Karlsson. Så ska vi till Syrien, för i samband med massakrerna mot alawiter och kristna nära den syriska medelhavskusten kidnappades också många kvinnor. Vår korrespondent har pratat med en man som av rädsla för repressalier vill vara anonym men vittnar om hur kvinnor fördes bort av vad han kallar utländska jihadister.
أخذوا بنات أطفال من العشر سنوات.
De tog flickorna, barnen. De tog många kvinnor och flickor. En grannflicka, hon var bara 7 år. De har fört bort minst 500 kvinnor till Idlib, säger han. De uppmärksammade massakrerna av civila alawiter men också kristna i Syrien har lämnat hela samhällen övergivna och tomma. Tusentals människor har flytt först ut i skogar och fält i närområdet, sen över gränsfloden till Libanon. Vittnesmålen om det ibland urskiljningslösa dödandet har varit många och starka. Mannen som nu berättar försäkrar att han med egna ögon sett mord på civila och hur flickor och kvinnor förts bort, kidnappats. Ja, försäkrar han. Jag såg det själv, hur de slängde in dem i bilar eller på flaken och körde iväg. Han berättar också om en vän till familjen. En 12-årig flicka som gjorde våldsamt och ursinnigt motstånd när de försökte föra bort henne. Flickan dödades då inför ögonen på sin mamma. Det är oklart hur många kvinnor och flickor som förts bort, men flera som jag talat med säger samma sak, hur de sett kvinnor kidnappas av jihadister, ofta utländska, och att de inte hört av kvinnorna sedan dess. Vi har inte hört någonting sedan de togs av de utländska mujahedin-krigarna från Afghanistan och Pakistan. Jag tror att de togs för att utnyttjas sexuellt, säger mannen. Men det finns också uppgifter om att vissa av kvinnorna kidnappats för att släppas mot lösesummor. Förföljelsen av alawiter, som är samma religiösa sekt som den störtade diktatorn Bashar al-Assad tillhör, har pågått sedan regimskiftet i december men eskalerade nyligen efter strider mellan Assad-trogna och regeringsstyrkor. I hämndaktioner eller planerade dåd dödades civila i byar och samhällen kring Medelhavskusten i Syrien. Johan Mattias Sommarström, internationell korrespondent.
Sverige igen. Polisen vill kunna avlyssna barn under 15 år utan att det finns en misstanke om brott, så kallade preventiva tvångsmedel. Vi har rikspolischef Petra Lund.
Jag tror att allmänheten och föräldrar framförallt verkligen skulle föredra det om vi kan förhindra att barn dras in i brottslighet.
För ett par år sedan fick polisen rätt att använda så kallade preventiva tvångsmedel, men bara mot straffmyndiga, alltså personer över 15 år. I julas presenterades en utredning som kom fram till att det inte är en bra idé att polisen ska få använda såna här preventiva tvångsmedel även mot personer under 15 år. Barn är särskilt känsliga för integritetsintrång enligt utredningen.
Men jag kan hålla med om att i vissa avseenden är barn känsligare, till exempel när det gäller att frihetsberöva dem. Men när det gäller kommunikation mellan barn, då menar vi att då är inte integriteten så stark. Man kan jämföra med vårdnadshavare om man har en 12-13-åring hemma, att man vill ha koll på vad de gör i sin kommunikation. Så vi delar inte utredarens uppfattning just när det gäller kommunikation.
Polismyndigheten lämnar idag in sitt remissvar där den framför just de här synpunkterna. Och polisen vill gå längre än utredningen föreslår i ytterligare en fråga. Det gäller möjlighet till hemliga tvångsmedel mot personer under 15 år när det finns en konkret brottsmisstanke, alltså inte i preventivt syfte. Att införa en sån möjlighet var något som utredaren föreslog i julas, men där vill polismyndigheten kunna använda hemliga tvångsmedel vid fler brott än vad utredaren föreslår.
Jag kan ge ett exempel. Om vi har någon som är misstänkt för grov utpressning och brandattentat så får vi inte avlyssna barn under 15 år. Om vi hör att det är en 14-åring så måste vi bryta.
Sa rikspolischef Petra Lund. Reporter var Simon Andrén. Barn och unga som är frihetsberövade vittnar om våld och allvarliga rättighetskränkningar på låsta institutioner som häkten och SIS-hem. Det visar en ny rapport från Barnombudsmannen som bland annat bygger på djupintervjuer. Ekot har låtit andra barn och unga läsa upp några citat ur rapporten.
Vi är fortfarande människor här inne, men det känns inte så. Det känns som att vi behandlas som djur. Vissa personalen bryr sig inte alls.
88 frihetsberövade barn och unga har suttit i långa samtal med barnombudsmannen. Deras berättelser inifrån häkten, SIS-hem och anstalter vittnar om institutioner där rättigheter kränks och grundläggande behov ignoreras.
Jag har varit med om hemska saker i mitt liv, men ingenting har någonsin varit värre än det här.
Äldre män har nakenvisiterat unga tjejer. Maten är ofta kall, ibland fryst. Det kan vara brist på mensskydd. Alla får inte heller den undervisningen eller de 4 timmarna med sällskap, det vill säga utanför isoleringen, som de enligt lag har rätt till.
Ska vi förändra ett barn som har begått allvarliga brott så gör vi inte det genom att kränka dem ytterligare.
Juno Blom är barnombudsman.
För det här är ju barn som många gånger aldrig har fått en första chans i livet utan som på olika sätt har levt i en utsatthet i stort sett sedan de föddes.
Antalet frihetsberövade barn och unga ökar i Sverige. Förra året påbörjades 509 häktningar av personer mellan 15 och 21 år. Mer än 100 fler än året innan, enligt statistik från Kriminalvården. Juno Blom understryker att tiden de spenderar innanför låsta dörrar måste användas rätt.
Så man får skolgång, så man får bearbeta liksom det man har gjort mot andra men också vad man själv är utsatts för. Och sen måste man ju ha en plan efter frihetsberövandet. Men det här liksom fallerar ju på allt.